6, Märket väst 8, Örskär väst 6, Äggegrund nord 4, Kuggören och Brämmen nordväst 5, Lunge nordväst 3, Skogsudde nordväst 2, Jännersklubb väst 3, Holmen nordväst 4, Bjureklubb väst 7, Piterönskär nordväst 4, Rödkallen sydväst 3, Kemmefyr syd 7. Och så avslutar vi med Storan sydväst 3 meter per sekund. God morgon!
Ja, god morgon! Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Elias Wahlberg bakom den här mikrofonen. Bakom den vid bordet bredvid finns Carmen Dickson som ger oss nyheter. Vad ska det handla om idag?
Ja, det kommer bland annat handla om att det nu väcks åtal efter mordet på Göteborgsrapparen Sia Gambino.
Sen om pressen på de amerikanska universiteten. Vår korrespondent har varit i Ohio. Och så blir det debatt om migrationen också den här morgonen. Socialdemokraterna och Moderaterna om hur deras politik på det området egentligen skiljer sig åt. Klockan, den är 6. Här är Ekots nyheter. God morgon.
Åtal väcks efter mordet på Göteborgs rappare. NATO ska avsluta sin förstärkta närvaro på Östersjön. Och så får vi en rapport inifrån Gaza. Ja, idag väcks åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rapartisten Sia Gambino, som sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg för ett år sedan. Men rapparens föräldrar saknar fortfarande svar på varför deras son mördades. Det säger advokat Mia Sandros som företräder dem.
Det har ju varit ett år som har präglats av sorgen, och ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför. Och det är väl det som mina klienter gått och väntat på. Varför mördades han? Han sitter ett tag på så gräs i Sjöran,
även om det blir vår sista gång. Den 26-årige Grammis-belönade rapartisten Sia Gambino, eller Kara Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg. Idag finns inget kvar av alla de blommor, ljus och foton som lades ut efter att han sköts den 4 juni förra året. På en betongpelare står skrivet: älskad för alltid, vila i frid, djupt saknad. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något. Det är för mycket sånt som sker.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer. Mina klienter kände ju sin son och de vet att han inte levde ett kriminellt liv med liksom drömmar och framtidsplaner som då överhuvudtaget inte har någonting med den här påstådda kopplingen till gängkriminalitet att göra, utan verkligen tvärtom.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på Sia Gambino. Ytterligare två personer för annan inblandning. Deras advokater har inte kommenterat inställningen till de misstänkta brotten. Björn Hurtig företräder en av de mordmisstänkta.
Jag tycker att det är svagt. Det bygger väldigt mycket på indicier.
Men polisen ser ändå en risk för att rättegången kommer att påverka gängen i Göteborg. Det säger Daniel Norlander, lokal polisområdeschef på Hisingen.
Det skapar oro bland gängen och därför gör det att vi kommer skärpa oss lite extra och ha extra skärpt närvaro på rättegången och ute i de områdena där det kan vara en förhöjd risk för nya våldsdåd.
Reporter Kristin Holmberg. Den svåra situationen i Gaza har fått många unga där att leva i fruktan och tappa hoppet om framtiden. 17-årige Mohammed Sanon från södra Gaza har förlorat en stor del av sin familj. Han har inte längre något hem och kan inte få behandling för den sjukdom som han lider av.
Jag är rädd att de kommer att bomba oss igen, mig och min familj, och att jag kommer att förlora fler. Nätterna här är fruktansvärda, skrämmande. Helikoptrar, drönare och automateld nonstop, som när min pappa dödades. Mohammed förlorade sin far när han hjälpte till att transportera skadade från ett tältläger till sjukhus strax efter att ett granntält attackerats. Hans farföräldrar har också dödats, två mostrar och flera kusiner. En farbror och hans barn drogs ut ur rasmassor i ett, som man säger, förskräckligt skick efter att ha legat klämda under betong. Kriget i Gaza saknar på många sätt motstycke, intensiteten, andelen förstörelse, barn som dödas, fördrivningen och bristen på nödhjälp. En ständig rädsla. Jag är rädd att vi inte kommer att leva för att se morgonen. Mohammed lider av en autoimmun sjukdom. Sen kriget har den förvärrats till ett kroniskt tillstånd eftersom han inte haft tillgång till den enda behandling som fungerar. Nu skulle han behöva vård utomlands men är fast i Gaza där alla hans förhoppningar och drömmar slocknat. Allt hopp jag haft är borta. Jag har inte ens längre viljan att fortsätta. Hoppet jag hade om att återvända till Rafah försvann när de demolerade hela vårt kvarter. När jag förlorade de första släktingarna hade jag fortfarande hopp kvar om att det skulle bli bättre. Men nu har jag förlorat så många och det blir bara värre. Vem kommer jag förlora nästa gång? Jag har också tappat hoppet om att få behandling mot sjukdomen. Och jag blir bara sämre för varje dag. Allt hopp jag hade är borta. Det finns inget mer att gråta över. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
NATO förbereder sig nu för att avsluta den förstärkta närvaron på Östersjön. Operationen som går under namnet Baltic Sentry har pågått sedan mitten av januari och kom till efter flera misstänkta sabotage mot data- och elkablar på havsbotten. Jean-Charles Ellerman-Kingombe, som är NATOs biträdande generalsekreterare för innovation, hybrid och cyber, pekar på att insatsen både kostar pengar och kräver stora resurser.
Deploying a mission as the Baltic Sentry is not cost-free. I mean, there are lots of frigates, lots of staff, assets provided by allies. While these assets are in the Baltic Sea, they cannot be other places.
Bland annat härifrån marinbasen i Karlskrona har svenska örlogsfartyg åkt ut på Östersjön under NATO-flagg för att delta i operation Baltic Sentry. Målet, att skydda de många sjökablarna på Östersjöns botten. Men nu förbereder sig alltså NATO för att avsluta operationen och att ersätta den med något annat. För istället för stora örlogsfartyg vill man testa om havsdrönare, satelliter och sensorer som mäter och lyssnar kan ta över istället. Och de första försöken, de är redan gjorda.
So we had a first couple of sea drones in the water back in March, but in June we will be deploying a fleet of 60-80 sea drones.
Något slutdatum för Baltic Sentry som i omgångar har förlängts vill man från NATO inte kommunicera. Om operationen faktiskt haft någon nytta är svårt att säga. Men Jean-Charles Ellerman-Kingombe pekar på att inga större incidenter har hänt medan den pågått.
There has not been any major incidents for the past months since the deployment of the Baltic Sea. Whether that is because of the Baltic Sentry or other reasons, difficult to say.
Skulle drönare, sensorer och satelliter klara av att vaka över Östersjön finns fler områden som kan bli aktuella för tekniken. Exempelvis Nordsjön eller Medelhavet. För behovet av övervakning kommer att bli allt viktigare.
Surveillance in any case will increase in importance.
NATOs Jean-Charles Ellerman-Kingombe, reporter här Mikael Eriksson. Polens premiärminister Donald Tusk kommer att begära en förtroendeomröstning för sin koalitionsregering i parlamentet. Med den vill han testa sammanhållningen i sin trepartikoalition efter att högernationalistiske Karol Nawrocki vunnit presidentvalet. Nawrocki är oppositionspartiet Lag och rättvisas kandidat och kan som president komma att stoppa lagförslag som regeringen lägger. Det har blivit svårare för apoteken att rekrytera kompetent personal efter omregleringen och privatiseringen för 15 år sedan. Det visar en utvärdering som Konkurrensverket låtit göra.
Apoteksbranschen upplever ju idag att det är svårt att anställa apotekare och receptarier därför att man faktiskt väljer bort apotek som arbetsplats.
Sofia Kjellvemark-Sporong är professor i samhällsfarmaci vid Uppsala universitet. Hon och en kollega till henne har granskat omregleringen av apoteksmarknaden för 15 år sedan. Den visar att tillgängligheten ökade, i alla fall i tätbefolkade områden, med fler apotek och längre öppettider. Samtidigt har apoteken blivit mindre och hanterar färre recept per enhet. För personalen har det inneburit mindre rådgivning, mer ensamarbete och obekväm arbetstid.
Väldigt tydligt är ju att den här delen som handlar om hälso- och sjukvård, den väger lite mindre idag, medan det som handlar om försäljning har fått en ökad vikt.
Och det här har påverkat arbetsmiljön negativt och gjort apoteken mindre attraktiva som arbetsplats. Istället söker sig apotekare till sjukvården, läkemedelsindustrin och myndigheter. Enligt Sofia Kjellvemark-Sporong borde apotekarnas kompetens utnyttjas bättre.
Jag skulle vilja be våra politiker att fundera på vad man vill ha apoteken till.
Reporter Dan Segersson, P4 Jönköping. Idag går Sydkorea till val, ett val som är viktigt för demokratin i landet efter vad som kallats ett kuppförsök av den tidigare presidenten i vintras. Landets ekonomi och relation till Nordkorea är några av de stora frågorna i valet där ett maktskifte väntas.
I support candidate Kim because the candidate Lee is the communist.
Jag stöttar presidentkandidat Kim, för den andra, Lee Jae-myung, han är kommunist och han gillar Kina och Nordkorea. Det säger 21-åriga Ju Chon-che på den konservativa presidentkandidaten Kim Mon-soos valvaka. Hans ord illustrerar väl det djupt polariserade Sydkorea som idag går till presidentval. Synen på hur Sydkorea ska hantera relationen med Nordkorea och Kina å ena sidan och alliansen med USA och förhållandet till Japan å andra sidan är en av frågorna som skiljer toppkandidaterna åt. Och det är en viktig fråga för sydkoreanerna i en allt mer instabil region. 21-åriga Ju Chon-che vill att landets relation med USA ska bli starkare.
I think he make the Japan and Korea and America's relationship more powerful.
Det konservativa folkets maktpartis Kim Mon-soo, en politiker långt ut åt höger, vill följa i den avsatte president Juns fotspår som är en tuff linje mot Kina och Nordkorea, medan relationen med USA prioriteras. I hans läger delar många Ju Chon-ches åsikt att den som står åt vänster här i landet är farlig kommunist. Det mer vänsterliberala demokratiska partiets Lee Jae-myung, en arbetarkille som jobbat sig upp i politiken men också ofta kritiseras. Han förespråkar en mildare linje mot grannen i norr. Och han vill att Sydkorea ska balansera relationen med både USA, en central militär allierad, och Kina, landets viktigaste handelspartner. Andra valfrågor är en inbromsande ekonomi, som båda toppkandidater lovar att fixa. Kim med skattesänkningar för företag och I med budgetsatsningar. Lee Jae-myung har lett mätningarna inför valet och om han vinner så innebär det ett maktskifte i Sydkorea. Dagens val hålls ett halvår efter att den dåvarande president Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd och kastade in landet i politiskt kaos. Yoon ställde sen inför riksrätt, fälldes och avsattes. Moa Kärnstrand, Seoul.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat sina kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-parad i slutet av juni. Det är för att undvika att provocera den ungerska regeringen. Talespersonen för Budapest Pride, Mate Hegedus, är besviken.
I'm a bit disappointed because they really have the power to influence and we need support and solidarity.
Jag är ganska besviken för EU-kommissionen har verkligen makt att påverka. Vi behöver det här stödet och solidariteten, säger Mate Hegedus, talesperson för Budapest Pride. Budapest fortsätter förberedelserna för den 30:e Pride-marschen trots att det sker under hotet av ett officiellt förbud. En ny ungersk lag gör det olagligt att arrangera eller delta i Pride och liknande evenemang. Mate Hegedus är lugnet själv när jag träffar honom på Aurora i centrala Budapest. Lokalen som flera icke-statliga civilorganisationer delar på. Men under ytan är Mate och hans kollegor både stressade och besvikna. Uppgifterna i nyhetsportalen Euroactive och i ungersk media om att EU-kommissionens ledamöter uppmanats att inte delta i Pride-marschen har fått Pride-communityn att misströsta. Missnöjet riktar sig särskilt mot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, vars kansli bett sina kommissionärer att avstå från deltagandet för att undvika politisk konflikt med den ungerska regeringen. Matte säger att kommissionärernas närvaro vore viktig både som en markering från EU och som en fråga om ren säkerhet. Lagen som infördes i mars är en del av regeringens så kallade barnskyddspaket, men kritiker menar att det i praktiken är ett förbud mot HBTQI-personers synlighet i det offentliga rummet. Milan Jelovic, Budapest.
Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8 enligt USAs geologiska undersökning. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. Minst 7 människor har skadats enligt de första uppgifterna. Så vädret nu. I Götaland och västra Svealand blir det mest soligt idag. I östra Svealand och sydligaste Norrland sol och stackmoln. Även i mellersta Norrland blir det mest soligt väder. I nordligaste Norrland växlande molnighet med både sol och någon regnskur. Temperatur allmänt 15-20 grader. I nordligaste Norrland 10-17 grader och i fjällen runt 10 grader. Nu fortsätter P1-morgonen med Elias Wahlberg.
Ja, då är vi igång ett P1-morgon i början av juni. Roligt att ni lyssnar. Det handlar om den stärkta svenska kronan den här morgonen bland annat. Inte alla som är helt nöjda med att det är så, Carl W. Andersson på Ekonomiekot, eller hur?
Nej, det är inte så bra om man exporterar mycket och sen samtidigt har sina kostnader i Sverige. Mm. Och så är det för skogsindustrin. Några örens förändring, det kan bli stora summor i slutändan.
Det är ju galet. Mer om detta i Ekonomiekot. Jonna Westin, du ger oss vetenskapsnyheter den här morgonen. Ni firar ett 150-årsjubileum.
Ja, i år är det 150 år sedan den internationella meterkonventionen kom till. Mm. Känner du till den?
Ja, vagt. Berätta mer.
Vad skulle man säga? Det är en global överenskommelse om vilka måttenheter som gäller och deras exakta definition. Hur lång är en meter? Hur mycket väger ett kilo? Mm. Och innan man kom överens om det här så i bara Frankrike så fanns det 200 000 olika måttenheter. Olika längd och vikt på en enhet kunde variera beroende på vilken stad man befann sig i. Och det var ju väldigt svårt att bedriva handel då.
Väldigt, väldigt rörigt.
Ja.
Har du något sånt gammalt favoritmått som vi inte använder än? Eller än idag?
Jag vet inte riktigt hur det är med alnar och fot, men det var ju mer sånt förut.
De låter lite härliga. Jag gillar skålpund.
Ja. Ja. Ja.
Ungefär ett knappt halvt kilo skålpund tydligen. Mm. Det tycker jag vi kan börja använda igen.
Det gör.
Kulturnytt, Mina Medajsa, där minns ni författaren Katarina Massetti.
Ja, en produktiv journalist och författare som gått ut tiden, ett besked som kom igår. Hon låg ju bakom en mängd barn- och ungdomsböcker och också succéromanen Grabben i graven bredvid, som många ju läst och sett som film också. Vi ska höra ett minnesord och så ska vi prata om en ny serie också från Succession-skaparen. Den här gången så samlas några techmiljardärer för en grabbhelg i en lyxvilla i bergen. Så det ska bli spännande att höra lite om den.
Verkligen. Sporten, där handlar det om tennis, Moa Berander.
Precis. Franska öppna som pågår och som nu tas in i den kanske mest intressanta fasen med kvartsfinalerna som börjar idag. Och där har vi både lite skrällar och favoriter som vi kommer att prata om. Och sen så är det match för damlandslaget i fotboll ikväll. De spelar mot rivalen Danmark som ju också är den första motståndaren när det ska bli EM i sommar. Så att ett spännande genrep där helt enkelt, så att det ska vi ladda upp inför.
I sporten alltså med Moa Berander. Det här är P1-morgon i Sveriges Radio, alltså producent idag, det är Pontus Håkansson. USAs universitet är under hård press efter att president Donald Trump hotat dra in bidrag till flera av landets ledande lärosäten. Men det är inte bara de privata toppuniversiteten som Harvard som hotas. Liknande strider pågår i flera delstater där republikanerna styr. Vår korrespondent har besökt det stora delstatsuniversitetet i Ohio.
Det här är vår så kallade South Oval. Det är en av de större öppna gröna ytorna. Och tillsammans med North Oval så är det liksom centrum, hjärtat av campus.
Vårterminen går mot sitt slut och professor Ola Ahlqvist från Sverige visar mig runt på universitetsområdet i Columbus i Ohio.
allting kretsar kring studentlivet, natt som dag liksom. Mycket evenemang för studenterna.
Här i Ohios huvudstad, mitt i rostbältet, ligger ett av USA:s ledande delstatsuniversitet. Ohio State University har över 60 000 studenter och hamnar högt på rankinglistorna över världens främsta forskningsuniversitet.
Vad är det här för robotar som kör runt?
Det är matrobotar. De levererar mat till vem som helst på campus. Jätteroligt att se hur de ska över övergångsställen och sånt där. Och väntar pliktskyldigast på grön gubbe och så här.
Små vita robotfordon kör runt i den lummiga parken och levererar matlådor på beställning. Universitetsområdet är som en egen stad i Columbus. Ola Ahlqvist från Stockholm har arbetat här i över 20 år. Han är professor i geografi.
Med en specialisering på geografiska informationssystem. Kartografi i modern form kan man säga.
Men nu väntar stora förändringar. Ohios delstatskongress har röstat igenom en ny omstridd lag som innebär att universiteten i Ohio måste anpassa sig till helt nya krav. Annars hotar man dra in finansieringen.
Och det är ju en delstatslag som vårt delstatsparlament har fattat, guvernören har skrivit under. Så att det kommer då vara liksom lag här. Vi måste förhålla oss till den.
Lagen börjar gälla i slutet av juni. Senast då måste universiteten i Ohio ha lagt ner alla sina satsningar på mångfald, inkludering och rättvisa, de som kallas för DEI. Och det ställs också krav på förändringar i själva undervisningen. Republikanerna har majoriteten i Ohios delstatskongress och deras argument låter väldigt mycket som Donald Trumps.
The original purpose was to break down barriers, ensure opportunity, create fairness in education and workforce. But somewhere along the way, DEI changed. Instead of fostering inclusion, it has become a tool for division, enforcing ideological conformity rather than true fairness.
Ja, universiteten är vänstervridna och har blivit en plats för ideologisk likriktning, hävdade republikanen Tom Young i en debatt i Ohios kongress. I Ohio har republikanerna i stort sett kopierat den universitetspolitik som Donald Trump driver på det nationella planet. Syftet är att stoppa det man ser som en indoktrinering av studenterna.
Also today, breaking news out of the Ohio State House right now. Ohio Governor Mike DeWine just signed Senate Bill 1 banning diversity, equity and inclusion initiatives on public college and university campuses.
Men den nya lagen som nu har klubbats igenom av republikanerna i Ohio går på vissa sätt längre än de förslag som Donald Trump har fört fram. På Ohios universitet förbjuds anställda att strejka. Och i undervisningen måste professorer förhålla sig neutrala när de undervisar om vissa ämnen som politikerna har bedömt är kontroversiella, som klimatförändringar, abort och kön. Lagen har mött starka protester från demokraterna och från många inom universitetsvärlden. Nora Igelnik pluggar journalistik på Ohio State University och är redaktör för studenttidningen The Lantern.
It's definitely been a roller coaster. Part of my job as campus editor was basically keeping an eye on all of that.
Det har stormat rejält på campus, säger Nora Igelnik. Våren har varit som en berg- och dalbana med stora protester mot den nya lagen och också protester mot universitetets rektor som har valt att gå med på republikanernas krav.
It wasn't the bill itself that initially caused a lot of outrage. It was because the Ohio State Administration decided to kind of preemptively obey the bill before it was even passed.
Ja, ledningen för Ohio State University valde alltså att gå med på kraven och la snabbt ner avdelningen för mångfald, inkludering och rättvisa. Ett projekt som bland annat syftar till att ge mentorstöd till studenter som kommer från fattiga innerstadsområden.
A lot of people told me that they felt betrayed. That they felt there was this new president who was maybe bringing the university and its policies toward the right in a time when everything in this country is moving towards the right, where higher education and universities are supposed to be places where, you know, there's diversity of thought.
Ja, många studenter ser det som ett svek att rektorn viker ner sig. Det ses som ett ingrepp i den akademiska friheten, säger Nora Igelnik. och många anställda på Ohio State är kritiska till att politikerna lägger sig i undervisningen.
Så att det står till exempel, man får inte indoktrinera studenter. Och jag kan fråga alla mina kollegor, de skulle aldrig drömma om att försöka indoktrinera någon. De älskar att få mothugg i klassen. Föra en akademisk diskussion kring någonting som är svårgreppbart och svårförståbart. Det är ju liksom det vi brinner för.
På Ohio State University väntar stora förändringar till höstterminen. Professor Ola Ahlqvist hör till dem som tror att det kommer bli ett annat samtalsklimat. Försiktigare än förr.
Det känns som att den öppna debatten har avtagit. Och det var inte därför jag kom hit, för att hålla på och vakna min tunga. Snarare tvärtom.
Gina Lindberg i Columbus, Ohio.
Och klockan har blivit 7:05. Det betyder att vi ska få tankar för dagen. Idag får vi dem av poeten Sam Carlqvist.
Jag har en hemlighet. Därför att jag, liksom du, behöver hemligheter. Min är den största av dem alla. Själen. Detta lilla osynliga skrymsle som är större än jag. Skrubben under sommarhusets trappa, där man stoppar in skam och skuld och läckande gummistövlar. Det hemliga sovrummet dit människan in i människan drar sig tillbaka, eller ibland gömmer sig under sängen. Ett vindskontor där man stuvar undan de känslor man hoppas kunna återuppväckas av. Varför är det vi kallar vår själ osynlig och omöjlig att väga eller mäta eller överhuvudtaget bevisa så viktig? Jo, för att min själ är större än jag, och det är just vad som gör mig till människa. Det utrymme som delas mellan det osynliga jaget och den man var avsedd att bli. Jag har en själ därför att jag måste ha den. Det har själen sagt. Ibland heter den Lille Nils och är 11 år, ibland tant Bertha 79. De säger att om de skulle gå hem och lämna mig ensam kvar, så vore jag skvalpande tom inuti. Förutsättningen för detta stora som begrepp är att jag inte kan bevisa att den finns, varken med blodprov, röntgen eller matematik. Jag kan inte massera den eller prissätta den, inte byta bort den och inte köpa den. Den tillhör det där okända vars hemliga storhet vi beundrar. Som motsvarar mitt behov av att inte förstå. Jag kan inte se den, men har vid lyckliga tillfällen kunnat skymta den i en älskads blick. För där bor kärleken, längtan till kärleken och oron att förlora den. Jag tror att i världspoesin finns ingenting osynligt som är så ofta och så väl beskrivet. Ibland faller jag ner i tron på en inbillad ordning att något sker därför att annat inte skett. Att ett överraskande absolut följer på ett stort aldrig. Jag försöker utmana själen att följa mina intentioner, göra sig synlig, gå i takt, ha lite tålamod med mig. Det är sannoliken inte en cirkus tigerbrand att visa för sina föräldrar. Det är snarare som att valla katter. Ibland blir den trött på mitt velande och tycks rymma, för att senare återkomma glänsande av musik och välfödd av poesi. Som en katt matad av en granne. I min själ kliade som efter kripulver från affären för skämtartiklar. Jag tror det är samvetet. Och till slut inser vi kanske, du och jag, där vi travar runt bland våra medmänniskor i för trånga byxor och för stora skor, att längtan efter det man upplever som befriande ouppnåeligt är den bästa drivkraften som mänskligheten fick vid bettet i kunskapens äppelkart. Och att hyresvärden som vräkte oss från Edens lustgård nog avsiktligt knuffade oss framåt, utåt, uppåt. Genom luften, bort över havet, en själ kommer lastad för att laga världen. Thank you.
tankar för dagen med poeten Sam Karlqvist. Ett val som pågår just nu ska vi snart uppmärksamma. Sydkorea ska välja en ny president. Den förre avsattes i en riksrättsprocess efter att olagligt infört undantagstillstånd och krigslagar. Vad säger det om den sydkoreanska demokratin? Vi kopplar upp vår korrespondent i Seoul alldeles snart, om 10 minuter ungefär. Och sen ska vi höra hur skånskan förändras med en ny generation skåningar. Håller Sveriges mest motståndskraftiga dialekt på att bli som de andra, undrar vi. Klockan, den har blivit 6:30 nu. Vi ska få en sammanfattning av Ekots nyheter.
Idag väcks åtal mot de som misstänks för inblandning i mordet på rapartisten C. Gambino i Göteborg förra året. Målsägande biträdet som företräder artistens föräldrar menar att utredningen inte har gett svar på varför han sköts. De misstänkta förnekar brott. Försvarsalliansen NATO förbereder sig för att avsluta den förstärkta närvaron på Östersjön. Operationen har pågått sedan mitten av januari och kom till efter flera misstänkta sabotage mot data- och elkablar på havsbotten. Polens premiärminister Donald Tusk kommer att begära en förtroendeomröstning för sin koalitionsregering i parlamentet. Med den vill han testa sammanhållningen i sin trepartikoalition efter att högernationalistiske Karol Nawrocki vunnit presidentvalet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat EU-kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-marsch i slutet av juni för att undvika politisk konflikt med den ungerska regeringen. Enligt en ny lag i Ungern är marschen olaglig. Besvikelsen bland Pride-arrangörerna i Budapest är stor efter uppmaningen, rapporterar vår korrespondent. Idag är det presidentval i Sydkorea. Dagens val hålls ett halvår efter att dåvarande president Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd och kastade in landet i politisk kaos. Yoon ställdes sedan inför riksrätt, fälldes och avsattes. Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8 enligt USAs geologiska undersökning. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. Nu ekonomiekot Carl V. Andersson.
Och ekonomiekot börjar i skogen. Den svenska kronan har stärkts rejält under våren, både mot dollarn och euron. Och det här ställer till det för skogsindustrin. Oskar Lindström är aktieanalytiker på Danske Bank och har räknat på hur skogsföretag påverkas i en ny rapport.
Skogsindustrin är antagligen, skulle jag vilja säga, den industrigren som är mest exponerad mot valutakursförändringar.
Skogsindustrin exporterar mycket och får oftast betalt i utländsk valuta, framförallt i dollar och euro. Skillnaden mot annan exportindustri är att skogsföretagen i hög utsträckning har sina kostnader i svenska kronor.
När utländska valutor faller i värde relativt den svenska kronan, då är så att säga kostnaderna är oförändrade i svenska kronor, men intäkterna faller och då blir man ju squeezad där.
Massaproducenten Rottneros är ett av de skogsbolag som påverkas. 65% av deras försäljning sker i dollar och resten i euro. Lennart Ebeli är vd för Rottneros.
Det är ju en tid av pressade marginaler innan vi kan höja våra försäljningspriser eller sänka råvarukostnader eller sänka de övriga fasta kostnader som vi just nu jobbar väldigt hårt med.
Reporter var Erika Mårtensson. Och apropå det så tar vi en titt på valutakurserna. Dollar kostar just nu 10. Nu ska vi se här. Dollar kostar just nu 9 kronor och 55 öre medan euro kostar 10 kronor och 91 öre. Tokyobörsen har gått upp med 0,2% nu på morgonen. Shanghai har stigit 0,5% medan Hongkong stigit 1,1%. USA igår stängde Nasdaq upp 0,7 medan Dow Jones stängde på plus 0,1. Stockholmsbörsen gick ner 0,5%. Vidare P1 morgon.
till nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin. Det behövs mer kunskap för att vi ska kunna komma åt kriminella nätverk i Sverige.
Ja, det behövs mer forskning om vilka metoder och insatser som fungerar för att förebygga brottslighet kopplad till kriminella nätverk i Sverige. Det här enligt en ny rapport som Vetenskapsrådet har tagit fram på uppdrag av regeringen. Enligt rapporten behövs det fler och bättre utvärderingar av de metoder som idag används för att bekämpa kriminella nätverk. Henrik Ekengren Oskarsson är Vetenskapsrådets huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap.
Ja, den här stora kartläggningen som har gjorts, den visar ju att det är ganska få utvärderingar av brottsförebyggande insatser som uppfyller grundläggande krav på forskningsdesign och datainsamling. De utvärderingar som görs har ofta en så pass låg vetenskaplig kvalitet att resultaten inte bör användas när man gör framtida prioriteringar eller utvecklingsarbete.
Hur kommer det sig att det inte finns tillräckligt med kunskap om det här i Sverige?
Det är ju ett relativt nytt fenomen, den här typen av organiserad brottslighet. Och det börjar ackumuleras kunskap kring de här sakerna. Men mer måste göras för att man ska få mer systematisk och jämförbar kunskap om de här, vad som funkar och vad som inte funkar.
Men vad kommer rapporten fram till då? Vad vet man idag om vilka metoder som fungerar för att bekämpa kriminella nätverk i Sverige?
Resultaten indikerar att skolbaserade program kan minska elevers benägenhet att bli gängmedlemmar eller bära vapen. På just när det gäller den insatsen så menar rapporten att här finns det ändå tillräckligt med vetenskaplig evidens bakom för att en sådan insats skulle kunna ha en effekt.
Och vi går vidare nu med att amerikanska myndigheter har godkänt grisar som är genredigerade för att stå emot ett virus. Nästa år, 2026, kan det bli möjligt att köpa kött av genredigerade grisar i livsmedelsaffärer i USA. Det här skriver Gentekniknämnden. Viruset PRRS angriper grisarnas luftvägar och orsakar både lidande och ekonomiska förluster. Och motståndskraften skapades i grisarna efter att forskare med hjälp av gensaxen CRISPR klippte bort en gen som tillverkar ett protein som viruset behöver för att infektera. Genredigeringen ska inte påverka grisen negativt och inte heller köttet ska påverkas negativt. Sist kan vi berätta att meterkonventionen firar 150 år i år, den internationella överenskommelsen om mått och vikter som meter och kilogram. Nu förfinas måtten, men från början kom konventionen till för att man överhuvudtaget behövde enas om att använda samma mått istället för en flora av lokala mått som alnar och fot. Och på sina håll fanns det väldigt många olika mått.
Bara Frankrike hade 200 000 olika måttenheter. Dessutom var det olika längd, vikt, trots att det är samma enhet, beroende på vilken stad du befinner dig i. Det går inte att under de omständigheterna bygga en framtid.
Säger Dick Harrison, professor i historia i Lund. Och Jan Johansson på forskningsinstitutet RISE håller med. Dagens internationella handel hade inte funkat utan de här överenskommelserna, säger han.
Till exempel om en underleverantör i bortre Asien tillverkar en komponent eller en del som ska passa hos en fordonstillverkare här i Sverige, så gäller det ju att den här delen när den anländer kommer att passa i fordonet.
Numera handlar det mycket om gemensamma standarder och om att förfina de måttenheter man enats om. Men det här är inte bara business, säger Dick Harrison. Det handlar också om att människor lärt sig samarbeta.
Vi har alltså inte lyckats samarbeta om så värst mycket annat gemensamt när det gäller värderingar. Men vi klarade av att se poängen med gemensamma måttenheter och detta fortsätter. Jobbet ligger inte nere. Och det ger mig hopp inför framtiden.
Reporter här, det var Camilla Widerbäck, och hur det här samarbetet började för 150 år sedan och vad som förfinas idag kan du höra i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio Play eller vid lunchtid idag, Elias?
Ja, då ska vi till en del av världen där miljontals människor just nu går till valurnorna. I Sydkorea har klockan hunnit bli strax efter 3:30 tror jag på valdagen. En ny president ska väljas efter det dramatiska testet som den koreanska demokratin ställdes inför i december. Då förre presidenten Yoon Suk-yeol införde undantagstillstånd och krigslagar. Han är sedan dess avsatt i en riksrättsomröstning och ska nu ersättas. Moa Kärnstrand är vår korrespondent som finns vid en vallokal i Seoul. Är det full fart där, Moa?
Inte just nu faktiskt. Och det kan bero på att det är rekordmycket folk som har förhandsröstat i slutet av förra veckan. Inte nödvändigtvis för att de värnar om demokratin utan för de kunde få en lång helg då. För idag är nämligen en helg idag på grund av det här valet.
Just det. Om du ska påminna oss om det som hände för precis ett halvår sedan idag som gör att vi nu har ett nytt presidentval.
Ja, precis. Det var ju Yoon Suk-yeol som införde dramatiskt och överraskande undantagstillstånd i december som stoppades efter bara några timmar av parlamentet. Och sen så blev det en lång process som slutade med att Yoon ställdes inför riksrätt där han fälldes och avsattes. Och då utlystes det här nyvalet då som hålls idag.
Och vad har hänt med honom sen dess, med Yoon?
Ja, han fick ju avgå som president och han avgick faktiskt också från alla poster i sitt parti. Alltså han gick ur partiet egentligen precis innan valet här. Och det var väl antagligen för att han inte ville på något sätt svärta bilden av det partiet som ska fortsätta arbeta. Och en del som jag pratar med inom det partiet är ju också väldigt upprörda på honom och tycker att han har bidragit till en dålig bild av det konservativa partiet här i Sydkorea.
Så hur präglar de här händelserna i december den här valkampanjen?
Ja, jättemycket förstås. Alltså, det här valet hade ju inte skett om inte de sakerna hade hänt. Men det som hände satte liksom också ljuset på den här polariseringen som människor verkligen känner och som präglar det här valet. Och en del som jag har pratat med har sagt att de kommer att lägga sin röst den här gången för att straffa president Yoon och hans parti. Och andra vill lägga sin röst för att verkligen något sånt här inte ska ske igen, för att Sydkorea ska slå in på någon annan väg och värna sin demokrati och arbeta framåt. Så att jag skulle säga att det antagligen är någonting som de flesta tänker på när de går till valurnorna idag.
Och är det just den frågan då som är viktig för vanligt folk, eller finns det andra saker som du hör då du pratar med väljare där?
Ja, det är ju ekonomin förstås. Det är ju viktigt i många länder nu. Det är svårt ekonomiskt här också och Trumps tullhot och så vidare. Men en stor och viktig fråga handlar också om utrikespolitiken, alltså hur man ska förhålla sig till Nordkorea, särskilt när Nordkorea närmar sig Ryssland och gör en allians med dem. Men också hur man ska förhålla sig till Kina. Det splittrar politiken. De konservativa vill hålla sig på replängs avstånd från Kina medan de som är i det mer vänsterprogressiva lägret förespråkar en mer pragmatisk relation med Kina som är en jätteviktig handelspartner. Men också relationen med USA förstås som är Sydkoreas jätteviktiga säkerhetsgarant och militär, med en militär allians med USA. Så det är också en stor och viktig fråga. Och jämställdhet som verkligen är ett jättestort problem här idag.
Om du ska säga något om kandidaterna då som det skulle kunna bli, vilka är det?
Ja, då har vi från det demokratiska partiet, alltså det lite mer vänsterprogressiva partiet, en man som heter Lee Jae-myung. Och han förlorade med jätteliten marginal mot Yoon Suk-yeol i det förra valet 2022. Och han är en arbetarkille som har tagit sig upp genom politiken, men också en kontroversiell figur. Och han är den som är favorittippad då. Och sen så har vi på den andra sidan i Folkets maktparti, alltså Yoons parti, Kim Moon-soo, som är en ganska konservativ högerpolitiker som ser ut att då inte kunna ta hem det här mot I, som ser ut att vinna i opinionsundersökningarna.
Vilken makt har presidenten i Sydkorea? Den har ju ett parlament också att förhålla sig till.
Ja, precis. Och det är också en fråga faktiskt som är uppe i det här valet. Att man ska göra om konstitutionen just på grund av det som hände i december och den stora makt som presidenten faktiskt har. Till exempel att presidenten är immun mot att bli åtalad för de flesta brott och så. Men det som är intressant i det här valet är att om Lee Jae-myung, alltså den mer progressiva kandidaten, om han vinner, då kommer han både ha presidentposten och parlamentet. Och då kommer han ha en väldigt stor makt tillsammans med sitt parti. Och många oroas för att han kanske kommer ha för mycket makt då. Och det är ytterligare en anledning att man vill se över konstitutionen för att fördela makten jämnare.
Sydkorea är ju en av få demokratier i den här delen av världen. Med tanke på det som hände i december och vad det här valet då handlar om, med det vi ser hända på andra håll i världen också, där demokratierna blir färre. Finns det någon oro nu för att Sydkorea ska utvecklas i en mindre demokratisk riktning?
Alltså den oron var ju väldigt stor kring det här som hände i december. Men jag skulle säga att många här uppfattar det här att Jun ställdes inför rätta och fälldes som att demokratin står sig stark. Sydkoreas unga demokrati faktiskt klarade av den här utmaningen. Men jag tror att det finns en nervositet ändå, särskilt bland unga som fick ett uppvaknande i och med det här. De hade nästan vant sig vid demokrati och börjat ta den lite för given kanske. Mm.
Lite kort här då, Moa. Klockan 13 svensk tid stänger vallokalerna. När vet vi vem som blir president?
Ja, kanske framåt midnatt här, men det skulle kunna ta ännu längre tid. Men ja, någon gång efter klockan 6-7 svensk tid borde vi veta mer.
Moa Kärnstrand, vår korrespondent, kommer ni höra mer under dagen om presidentvalet i Sydkorea. När en flicka talar skånska, Danne Stråhed, var det vi hörde här. Det ska handla om den här motståndskraftiga dialekten. Under lång tid har allt fler dialekter rört sig mot någon slags standardsvenska. Men skånskan med sina diftonger och skorrande R beskrivs som särskilt orubblig. Frågan är om det där fortfarande gäller. Vi har med oss Greta Horn nu, som är doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet och har tittat på just detta i sin avhandling. God morgon.
God morgon.
För tydlighetens skull då, de flesta har väl en bild av vad skånska är och hur det låter. Vad är typisk skånsk dialekt enligt dig?
Ja, i nutid eller liksom samtida skånsk dialekt skulle man väl säga att det är de här skorrande ärren och att det är diftongerna. Som du sa, att en vokal liksom innehåller fler än ett vokalljud. Så istället för å säger man ä. Inte i hela Skåne, men lite lite olika på olika ställen. Men de skånska diptongerna är väl ganska typiska.
Vi tar ett skånskt exempel här och lyssnar på det här. Ska vi se.
Borta är väldigt bra. Jag har haft det väldigt bra på många ställen. Men hemma är alltid hemma. Det är här man är ifrån. Det är här man kommer bo när man flyttar hem. Och Helsingborg betyder mycket för mig. Och jag har familj och nära vänner och allting här. Och jag trivs otroligt bra i stan.
Greta Horn, det här var Andreas Granqvist, tidigare landslagsspelare i fotboll. Vad hör du av den typiska skånskan här?
Ja, just det. Men han har ju typiska skåran där. Han sa beor istället för bor. Alltså istället för. Men han sa beor och det är ju en typisk skånsk diftong. Och sen sa han maj för mig. Mm. Och det är också ett drag som jag har hört i mina inspelningar. Jag har spelat in eller intervjuat ungdomar, gymnasieungdomar, så de är ju yngre än vad han är. Mm. Men i nordvästra Skåne.
Precis, och det är just i Andreas Granqvist hemkommun Helsingborg som du har pratat. Precis. Med ungdomar då. Hur låter den skånska som de pratar då, om du jämför med hans?
Mm. Ja, men alltså det är många som låter ganska likt. Man kan säga det här, jag har ju ett litet material, det är 21 ungdomar och det är ganska långa intervjuer, så att jag har ganska mycket liksom talmaterial av dem, så jag har räknat på olika drag och sådär. Och ungefär hälften av dem har ganska många skånska drag av dem som jag har valt ut och som jag har hört. Liksom, det är 12 olika skånska drag, som till exempel det här skåran där och diftonger och maj för mig och till exempel inte för inte.
Just det.
Och, ja. Finns sånt det? Som jag tror att även vi som inte är skåningar hör ganska tydligt eller kan placera liksom som skånska.
Om man ska säga något om skillnaderna då, finns det ljud som försvunnit mer eller som tillkommit?
Ja, man kan säga att det som jag har hört mycket i det här materialet, och nu är det som sagt ungdomar som de går på gymnasiet i Helsingborg, men alla bor inte riktigt i stan, men de bor ändå runt omkring i nordvästra Skåne. de har ett standardsvenskt drag, en hälften av dem ungefär, som heter, ja, vad kan man kalla det, supradental, som är att man drar ihop R med till exempel T eller D som kommer efter, så det blir bort istället för bort, som man skulle sagt i skånskan. Traditionellt så har det inte funnits supradentaler i skånskan. Så man har sagt borta och bord istället för bord.
Just det. Men du, går det att säga någonting? Det är ju olika för olika personer, säger du. Kan man säga något om vilka som pratar mycket dialekt och vilka som inte gör det?
Nej, det är ganska blandat. Men jag har försökt jämföra med vad de har för tillhörighet till platsen där de bor. Jag har ställt frågor om det och så. Och några av, eller det finns en grupp som har en ganska stark tillhörighet, alltså som har föräldrar som kommer från trakten och de har bott där hela sina liv och så. Det verkar vara en ganska en faktor som gör att man pratar mer skånska, om man säger så. Men det är ganska små skillnader mellan dem. Så att, och sen har jag också tittat på om de som vill flytta därifrån eller stanna kvar, hur de tänker sig framtiden liksom. Och då kan man väl se en viss tendens att man pratar lite mindre dialektalt om man tänker sig på väg därifrån.
Just
det. Det förekommer i tidigare forskning att det skulle kunna vara så, men det stämmer inte helt och hållet, men det finns en tendens.
Vi kan lyssna på en annan typ av skånska här.
Det här är en tävling där man måste ha landat i sig själv väldigt mycket. Och det måste du ha gjort för att kunna ladda om, för att kunna också hitta kraften och också kanske kunna dra det där du gör ett snäpp längre.
Det här är Mischa Billing, då, domare i Sveriges mästerkock i TV4. Greta Horn, hur skulle du kategorisera den här skånskan då?
Knappt skånska, skulle jag säga. Men det finns de som pratar mest standardspråkligt, som jag har kallat det i avhandlingen, och de som alltså pratar minst skånska, de har egentligen bara den skånska satsmelodin som man hör att det är skånska på, och liksom inte, de pratar med tungspets-r, då, främre-r. Och har inte diftonger och så, som Mischa Billing, fast riktigt så här låter de nog inte, de ungdomar jag spelar. Nej.
Men att man har färre av de här typiska skånska dragen då, är det dit skånskan generellt är på väg? Vågar man säga det, att den håller på att bli mer standardsvensk?
Ja, på ett sätt. Sen så tror jag också att den håller på att bli mer regional, och det är väl också ett drag som finns i många dialekter, liksom. Att det kanske blir en mer utjämnad skånska, fast det ändå är skånska, men att man inte hör så tydligt varifrån i Skåne man kommer som man har gjort tidigare, utan men att skånska drag som finns i hela Skåne, så att säga, finns kvar i dialekten. Men det finns ju också en tendens mot att det drar mot standardsvenska. Det gör det ju absolut.
Vi får se om vi har någon skånska kvar i framtiden då. Greta Horn, tack så mycket för att du var med. Doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet, som försvarar sin avhandling Den unga skånskan nu på torsdag. Vi säger någonting om nyheterna den här morgonen. Vi ska höra om det åtal som väcks efter mordet på Göteborgsrapparen C. Gambino. Det görs idag. Det ska också handla om att NATO avslutar sin förstärkta närvaro på Östersjön. Det kommer i nyheterna, alltså om 7 minuter ungefär. Men nu, Kulturnytt, Mina Benajsa, vi ska få höra ett minnesord.
Igår kom beskedet att författaren och journalisten Katarina Massetti är död. Och vår kritiker Vivica Blad, hon minns en produktiv och mångsysslande författare.
Såg när ni kom igår? Var hittade ni någonstans?
På kyrkogården. Tyckte hon såg lite blek ut.
Den blev en dundersuccé, Katarina Massettis roman Grabben i graven bredvid, som också filmatiserades av regissören Kjell Sundvall. Katarina Massetti började som lärare, blev journalist på bland annat Sveriges Radio och arbetade först med program som Freja och Radio Ellen. Men i slutet av 1980-talet tog hennes karriär som författare fart. Hon var produktiv och skrev mängder av barn- och ungdomsböcker. serien om kusinerna Karlsson. Och Det är slut mellan Gud och mig, som fick en Augustpris-nominering. Hon översattes till över 30 språk. Allvar och humor var lika viktiga i allt hon skrev. Och det fanns ett driv i språket. I programmet Spotlight intervjuade Kerstin Berggren henne om hur det gick till när hon skrev.
Först så är jag väldigt lat och väldigt lat. Och sen skriver jag som en galning strax före deadline.
Katarina Mazetti tävlade och vann i På spåret tillsammans med höjdhopparen Stefan Holm. Mindre känt var hennes kulturentreprenörskap. Hon spelade dragspel och ordnade musik och poesiträffar.
Du vet, det som inom jordbruket, växelbruk är bäst. Det utarmar inte jorden, det är ständigt nymyllar.
Vivica Blad mindes Katarina Mazetti, alltså författaren, blev 81 år gammal. Igår kom också besked om att skådespelaren, regissören och sångerskan Birgit Karlsten är död. Karlsten medverkade i en lång rad teaterföreställningar, filmer och tv-produktioner såsom Saltön. Och som sångare har hon hyllats för sina tolkningar av Edith Piaf. Birgit Karlsten, hon blev 75 år gammal. Elias.
Då ska vi få vädern. Angelica Lundberg på SMHI, god morgon.
God morgon. En högtrycksrygg är på tillfälligt besök över landet och dagen bjuder på mest soligt väder. Över Svealand och Norrland väntas stackmolnen växa till sig under dagen. Mellan Island och Brittiska öarna så finns däremot ett lågtryck som rör sig in på Norska havet och tillhörande nederbördsområde breder från i natt ut sig över landet. Det blir inledningen på en ny period med ostadigt väder. Under resten av veckan varvas sol med moln och skurar, samtidigt som det blir lite blåsigt. Idag är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i delar av Östra Götaland och Östra Svealand. Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor i snöfria områden i fjälltrakterna och i nordligaste Lappland. Prognos fram till imorgon bitti. Västra Götaland, soligt eller växlande molnighet och fram på dagen 15-20 grader. Ikväll mulande västerifrån följt av regn eller skurar. I natt 10-15 grader. Vi har en sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland, Öland och Gotland, soligt och på dagen 17-21 grader. Varmast vid ostkusten. I natt mulande västerifrån och möjligen att det framåt morgonen kan bli någon skur. I natt 8-12 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind i eftermiddag med friska vindbyar. Västra Svealand, soligt eller växlande molnighet och på dagen 15-20 grader. I kväll mulande västerifrån som i natt följs av regn eller skurar. I natt 7-12 grader och vi har en tilltagande sydlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, mest soligt. Fram på dagen bildas en del stackmoln. Då 17-20 grader. I natt mulande västerifrån och framåt morgonen kan Västmanland och Närke få någon skur. I natt 7-12 grader, vind omkring syd. Södra Norrlands kustland, mest soligt och på dagen 15-18 grader. I natt mulande från sydväst, då 5-10 grader, mest svag vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter, soligt eller växlande molnighet och på dagen 12-17 grader. I kväll mulnande från sydväst, i natt följt av skurar. Då 5-10 grader. Tilltagande sydlig vind, på Karlfjället tidvis frisk vind. Norra Norrlands kust och inland, mest soligt. Fram på dagen får solen dela himlen med en del stackmoln. Då 12-17 grader, i kväll klart väder, i natt något ökad molnighet söderifrån. I natt 4-8 grader, i norra Lappland 0-5 grader. Vi har västlig vind som i natt blir svag växlande vind. Norra Norrlands fjälltrakter, sol varvas med moln och inledningsvis i norra Lapplandsfjällen skurar. Idag 5-10 grader, men i den högre terrängen 0-5. I kväll och i natt klart till halvklart väder, i natt -3-+3 grader. Västlig vind, i kväll omkring syd, på Karlfjället tidvis frisk vind. Imorgon blir det då ostadigt väder med regn och skurar på de flesta platser. Det väntas även bli tidvis blåsigt med friska till lokalt hårda sydvästliga vindbyar. Natten till torsdag passerar kraftiga skurar över Östersjön och Baltikum och dessa skulle möjligen kunna beröra Gotland. I övrigt bjuder torsdagen på växlande molnighet med skurar här och var och fortsatt lite blåsigt. Klockan 6 hade Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona alla 11 grader. Kalmar 10, Visby 11, Jönköpings flygplats 7, Norrköping 9, Karlstad 8, Gävle 11, Mora 8, Sundsvall 10, Östersund 5, Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå 9 och Kiruna 7 grader. God morgon från SMHI.
P1-morgon lyssnar du på. Klockan närmar sig 7. Carmen Dickson, vad hör vi i nyheterna?
Vi ska bland annat få en rapport om situationen i Gaza från vår korrespondent.
Sen ska vi försöka reda ut hur stor skillnad det egentligen är på migrationspolitiken hos de två partier som leder varsitt block i svensk politik. Socialdemokraterna har klubbat nya skrivningar om migrationen på sin kongress i helgen. Vad tänker den moderata migrationsministern om detta? Är man överens på det här området? Vi har en framstående ukrainsk militäranalytiker på väg in i studion också. Det hör ni om 40 minuter ungefär. Nu är klockan 7. Här kommer Ekots nyheter.
Åtal väcks efter mordet på rappare i Göteborg. NATO ska avsluta sin förstärkta närvaro på Östersjön och det har blivit svårare att hitta personal med rätt kompetens till apoteken. Ja, idag väcks åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rappartisten C. Gambino som sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg för ett år sedan. Men rapparens föräldrar saknar fortfarande svar på varför deras son mördades. Det säger advokat Mia Sandros som företräder dem.
Det har ju varit ett år som har präglats av sorgen och ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför. Och det är väl det som mina klienter gått och väntat på. Varför mördades han? Jag sitter ett tag på så gräsigt i öran,
även om det blir vår sista gång. Den 26-årige Grammys-belönade rappartisten C. Gambino, eller Kara Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg. Idag finns inget kvar av alla de blommor, ljus och foton som lades ut efter att han sköts den 4 juni förra året. På en betongpelare står skrivet, älskad för alltid, vila i frid, djupt saknad. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något. Det är för mycket sånt som sker.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer. Mina klienter kände ju sin son och de vet att han inte levde ett kriminellt liv med liksom drömmar och framtidsplaner som då överhuvudtaget inte har någonting med den här påstådda kopplingen till gängkriminalitet att göra utan verkligen tvärtom.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på C. Gambino. Ytterligare två personer för annan inblandning. Deras advokater har inte kommenterat inställningen till de misstänkta brotten. Björn Hurtig företräder en av de mordmisstänkta.
Jag tycker att det är svagt. Det bygger väldigt mycket på indicier.
Men polisen ser ändå en risk för att rättegången kommer att påverka gängen i Göteborg. Det säger Daniel Norlander, lokal polisområdeschef på Hisingen.
Det skapar oro bland gängen och därför gör det att vi kommer skärpa oss lite extra och ha extra skärpt närvaro på rättegången och ute i de områdena där det kan vara en förhöjd risk för nya våldsdåd.
Reporter Kristin Holmberg. Den svåra situationen i Gaza har fått många unga där att tappa hoppet om framtiden. 17-årige Mohammed Sanon från södra Gaza har förlorat en stor del av sin familj. Han har inte längre nått hem och kan inte få behandling för den sjukdom som han lider av.
Jag är rädd att de kommer att bomba oss igen, mig och min familj, och att jag kommer att förlora fler. Nätterna här är fruktansvärda, skrämmande. Helikoptrar, drönare och automateld nonstop, som när min pappa dödades. Mohammed förlorade sin far när han hjälpte till att transportera skadade från ett tältläger till sjukhus strax efter att ett granntält attackerats. Hans farföräldrar har också dödats, två mostrar och flera kusiner. En farbror och hans barn drogs ut ur rasmassor i ett, som man säger, förskräckligt skick efter att ha legat klämda under betong. Kriget i Gaza saknar på många sätt motstycke, intensiteten, andelen förstörelse, barn som dödas, fördrivningen och bristen på nödhjälp. En ständig rädsla. Jag är rädd att vi inte kommer att leva för att se morgonen. Mohammed lider av en autoimmun sjukdom. Sen kriget har den förvärrats till ett kroniskt tillstånd eftersom han inte haft tillgång till den enda behandling som fungerar. Nu skulle han behöva vård utomlands men är fast i Gaza där alla hans förhoppningar och drömmar slocknat. Allt hopp jag haft är borta. Jag har inte ens längre viljan att fortsätta. Hoppet jag hade om att återvända till Rafah försvann när de demolerade hela vårt kvarter. När jag förlorade de första släktingarna hade jag fortfarande hopp kvar om att det skulle bli bättre. Men nu har jag förlorat så många och det blir bara värre. Vem kommer jag förlora nästa gång? Jag har också tappat hoppet om att få behandling mot sjukdomen. Och jag blir bara sämre för varje dag. Allt hopp jag hade är borta. Det finns inget mer att gråta över. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. En tonårsflicka uppges ha dött i samband med jordbävningen enligt Turkiets inrikesminister, det skriver nyhetsbyrån AFP. NATO förbereder sig nu för att avsluta den förstärkta närvaron på Östersjön. Operationen som går under namnet Baltic Sentry har pågått sedan mitten av januari och kom till efter flera misstänkta sabotage mot data- och elkablar på havsbotten. Jean-Charles Ellerman-Kingombe, som är NATOs biträdande generalsekreterare för innovation, hybrid och cyber, pekar på att insatsen både kostar pengar och kräver stora resurser.
Deploying a mission as the Baltic Sentry is not cost-free. I mean, there are lots of frigates, lots of staff, assets provided by allies. While these assets are in the Baltic Sea, they cannot be other places.
Bland annat härifrån marinbasen i Karlskrona har svenska örlogsfartyg åkt ut på Östersjön under NATO-flagg för att delta i operation Baltic Sentry. Målet, att skydda de många sjökablarna på Östersjöns botten. Men nu förbereder sig alltså NATO för att avsluta operationen och att ersätta den med något annat. För istället för stora örlogsfartyg vill man testa om havsdrönare, satelliter och sensorer som mäter och lyssnar kan ta över istället. Och de första försöken, de är redan gjorda.
So we had a first couple of sea drones in the water back in March, but in June we will be deploying a fleet of 60-80 sea drones.
Något slutdatum för Baltic Sentry som i omgångar har förlängts vill man från NATO inte kommunicera. Om operationen faktiskt haft någon nytta är svårt att säga. Men Jean-Charles Ellerman-Kingombe pekar på att inga större incidenter har hänt medan den pågått.
There has not been any major incidents for the past months since the deployment of the Baltic Sea. Whether that is because of the Baltic Sentry or other reasons, difficult to say.
Skulle drönare, sensorer och satelliter klara av att vaka över Östersjön finns fler områden som kan bli aktuella för tekniken. Exempelvis Nordsjön eller Medelhavet. För behovet av övervakning kommer att bli allt viktigare.
Surveillance in any case will increase in importance.
NATOs Jean-Charles Ellerman-Kingombe, reporter Mikael Eriksson. Det har blivit svårare för apoteken att rekrytera kompetent personal efter omregleringen och privatiseringen för 15 år sedan. Det visar en utvärdering som Konkurrensverket låtit göra.
Apoteksbranschen upplever ju idag att det är svårt att anställa apotekare och receptarier därför att man faktiskt väljer bort apotek som arbetsplats och väljer andra arbetsplatser istället.
Sofia Kjellvemark-Sporong är professor i samhällsfarmaci vid Uppsala universitet. Hon och en kollega till henne har granskat omregleringen av apoteksmarknaden för 15 år sedan. Den visar att tillgängligheten ökade, i alla fall i tätbefolkade områden, med fler apotek och längre öppettider. Samtidigt har apoteken blivit mindre och hanterar färre recept per enhet. För personalen har det inneburit mindre rådgivning, mer ensamarbete och obekväm arbetstid.
Väldigt tydligt är ju att den här delen som handlar om hälso- och sjukvård, den väger lite mindre idag, medan det som handlar om försäljning har fått en ökad vikt.
Och det här har påverkat arbetsmiljön negativt och gjort apoteken mindre attraktiva som arbetsplats. Istället söker sig apotekare till sjukvården, läkemedelsindustrin och myndigheter. Enligt Sofia Kälvemark-Sporong borde apotekarnas kompetens utnyttjas bättre. Det skulle kunna avlasta sjukvården.
I många andra länder låter man apoteken vaccinera till exempel. Jag skulle vilja be våra politiker att fundera på vad man vill ha apoteken till. Inte minst i hälso- och sjukvården. Och hur kan vi reglera och finansiera den delen?
Reporter Dan Segersson, P4 Jönköping. Idag går Sydkorea till val. Ett val som är viktigt för demokratin i landet efter vad som kallats ett kuppförsök av den tidigare presidenten i vintras. Land